till Axbergs församlings podcast Tro och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej.
Det känns som det var länge sedan vi poddade, men det var ju
ett tag sedan.
2 veckor. Du har varit borta.
Ja.
Du har varit på karaoke-resa med biskopen.
Ja, precis. Ja, vi var faktiskt uppe i karaokebaren, men det var ingen av oss som sjöng.
Var inte det? Vi var för blyga.
Så. Ja, för blygsamma. Mm. Nej, men det var trevligt. Vi var framförallt till Helsingfors för att prata med och kanske framförallt lyssna på finska kyrkans representanter och prata om hur finska kyrkan utvecklas, vad de har för problem de brottas med. Men också den stora skillnaden mellan Sverige och Finland. Det finns flera skillnader, men den stora skillnaden är att i Sverige har vi en enorm prästbrist.
Ja, just det.
Och i Finland har de ett enormt prästöverskott.
Jaha. Ja, vi har ju fått hit Linda redan. Vi kanske kan ragga några fler.
Nej, men visst, jag sa det lite stolt. Ja. Vi har faktiskt en finsk präst hos oss, sa jag. Mm. Men problemet är ju att det är ju inte långt ifrån alla finska präster förstås som kan svenska. Även fast alla har ju läst svenska i skolan. Mm. Men sen att få igång språket så bra. Men de flesta, eftersom de har grunderna, så går det tydligen ganska fort för många.
Ja, det kan jag tänka mig. Om man vill och liksom är inställd på det så går det bra.
Ja, men visst. Så planer finns på att hur kan vi rekrytera präster från Finland? Mm. Om det kan hjälpa. Alltså, det löser inte våran prästbrist nu, men det kanske kan lindra lite. Mm. Och också för dem som vill komma ut och in i arbetslivet, framförallt yngre präster, det är ju framförallt de som, och sådana som är teologistuderande och så. Mm. En representant vi pratade med, han sa att vi befarar att vi kommer förlora en hel generation.
Jaha.
Som aldrig kommer in, alltså som aldrig blir präster.
Nej, för att de inte får några liksom praktikplatser eller får några adjunktsår. Ja.
Exakt, jag vet inte exakt hur deras system, jag förstod inte riktigt det, men i Sverige är det så att vi viger ju så många som vi har behov av. Mm. Som i Sverige blir man ju vigd, då får man ju också, man blir ju pastorsadjunkt och sen även när det inte var sådana tider som det är nu med jättepressbrist, så hade man ju väldigt goda chanser att få jobb. För att det motsvarar ungefär vigningstakten med efterfrågan.
Ja. Och annat. Ah, ja.
Men nu har ju alla 40-talister, har alla gått egentligen? Jag kan inte räta, men alltså det är ju den stora generationen, de många 40-talisterna som har gått eller håller på att gå i pension. Som det blir luckor i leden, kan man lugnt säga.
Ja.
Så nu, vår kyrka och vår, inte minst vår församling, vi får ju lita oss på alla goda pensionerade krafter som finns.
Mm.
Vi har ju Håkan nu som är pensionär sedan något år tillbaks hos oss under ett år.
Mm.
Mm, så det är bra. Vi skulle inte klara oss utan de pensionerade prästerna.
Nej, det skulle vi inte. Det är jättesvårt. Och på sommaren och vissa storhelger och sådär, när det går åt extra, då blir det ju ofta att de pensionerade som ställer upp och hoppar
precis. In. Precis, exakt.
Men vad spännande. Det var en bra resa.
Det var en bra resa, ja. Det var det. Och inte minst en väldigt trevlig gemenskap mellan prostarna. Så vi är kul ihop.
Mm. Vad roligt.
Ja.
Ja, det har inte hänt så jättemycket.
Tack för att du frågar. Tack för att du frågar.
Vad
har hänt egentligen?
Ja, vad har hänt? Vi hade väl en välbesökt loppis här i lördags.
Ja.
Så lite gudstjänster för små och stora. Pilgrimsmöte. Det rullar på.
Det rullar på.
Det är förberedelse inför Lutherveckan som är i sin full fart.
Vi hade ju faktiskt, innan jag åkte, bland det sista jag gjorde, hade jag en gudstjänst. En födelsedagsgudstjänst med församlingens jubilarer. 70 plusare uppåt. Det var jättetrevligt. Det brukar alltid vara trevligt. Och det tycker jag att det var den här gången också. Så kul.
Det slår aldrig fel.
Nej, så vi firade först gudstjänst och sen smörjde vi kråset.
Det är alltid trevligt.
Ja, det var trevligt.
Ja. Vi är nästan på väg in här på söndagens tema, skulle
så
man kunna säga.
Så sakteliga i någon slags cirklar närmar
precis.
Vi oss.
Temat är att leva tillsammans.
Ja.
Det är 20:e söndagen efter trefaldighet.
Ja.
Mm. Det är en lite rolig text, tycker jag. Det är Jesus som har kommit hem efter att han har predikat en massa liknelser överallt. Och så kommer han hem till sina hemtrakter helt enkelt och undervisar i synagogan där och Då känner ju folk igen honom och tänker, vad är det där? Är inte det snickarns pojk?
Står snickaren där och håller på?
Ja, precis. Vad vet han egentligen? Ja. Han är väl ingen riktig profet?
Nej.
Precis, och så säger Jesus, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Så den där är väl där man har liksom förnyat och säger, du kan inte bli profet i din hemstad.
Just
kan
det. Säga. Ja, men det är ju lite grann så faktiskt. Därifrån. Ja, det är ju så.
Ja, kan jag tycka.
Jo, men man kan ha kompetens i huset, men ibland så ser man den inte. Man går hellre utanför huset, för då blir det mer på riktigt på något sätt.
Mm.
Så det tror jag absolut att det ligger ganska mycket i det där.
Ja, och de som visste vem han var, då tyckte de inte riktigt att hans ursprung som snickarson dög liksom, eller vad gott nog ska han komma här och tala om för oss. Vi vet ju vem han är liksom. Ja.
Och framförallt, alltså, det är ju en sak, och om man säger så att snickaren förkunnar helt plötsligt, det kanske en del skulle tycka var ett nog så stort steg. Mm. Men i det här fallet så är det ju inte bara att han förkunnar, utan han gör ju underverk också. Mm. Och inte, som om inte det skulle räcka, så börjar det ju tisslas och tasslas om vem är han egentligen?
Mm.
Och vi som sitter inne med något slags svar, man skulle kunna säga så här, från den lokala snickarlärlingen, eller han kanske inte var lärling.
Nej, men son.
Ja, timmermanssonen, och han var förmodligen timmerman också, det vet vi ju inte helt säkert, men det brukar man ju säga, snickar. Mm. Från snickare till Gud.
Ja, det är ett litet kliv.
Det kan man säga, ett enormt kliv.
Ja.
Det är ju helt, och då kan man ju kanske förstå att en och annan människa känner viss tvekan.
Mm. Höjer på ögonbryn.
Ja.
Är det verkligen?
Kan det vara möjligt verkligen?
Ja, exakt.
Ja, men det kan man faktiskt ha en viss förståelse för. Att, att man kan tycka att det är svårt att ta in.
Ja, jo, faktiskt.
Det tycker ju vi också.
Ja, det är alltså, så. Det är ju en sån där klassisk klassresa, kan man
säga. Ja, det kan man verkligen säga.
Utan att han för den skullen har blivit liksom rik eller så.
Ja.
Men han har ju rönt en del framgång, måste man säga. Och samlat lärjungar och folk som följer honom.
Verkligen.
Det är ju någon sorts
ett jättestort rykte. Och hans, hans rykte som startade där och då, runt hembygden, blev ett globalt rykte. Jag menar, det finns ju, jag har svårt att tänka mig att det inte finns någon människa, att det finns någon människa på jorden som inte har talat om Jesus.
Ja, han är väl typ,
han är känd.
Ja.
Så det tror alla, även de som inte delar den här religionen och har andra religioner, har ju hört talas om Jesus Kristus.
Ja,
så han blev en superkändis, en global superkändis.
Ja.
Jag måste bara spåna in på ett helt ovillkommande spår som egentligen inte alls om det vi ska prata om, men på tal om att göra klassresan när du sa det. En annan sån där klassresenär som heter Duga, men som är liksom väldigt långt ifrån att vara Gud förstås, som ligger i lära i allt, men det var ju Jean-Baptiste Bernadotte.
Ja.
Som var borgarson i en liten byhåla i södra Frankrike, tror jag.
Mm.
Hans pappa var typ jurist, inte advokat, men jag tror, det här är ju sån där gamla skvalpande kunskaper som ligger lite löst nu, känner jag. Men ja, kanske jurist eller något liknande, hjälpjurist kanske. I alla fall en helt ordinär vanlig fransk familj.
Mm.
Och gossen Jean-Baptiste, han blev ju inskriven i armén som ung yngling. Och visade sig ha en rejäl fallenhet för det krigiska.
Mm.
Så han gjorde ju en succéartad karriär. Sen hade ju han som tur också, för att detta skedde ju under franska revolutionstiden och därefter.
1789.
Då var revolutionen. Och sen under de här åren där, under 90-talet och så här, så ändrar man ju att från början, för att bli officer i den franska armén överhuvudtaget, så var man tvungen att ha rätt familj, så att säga. Man var tvungen att vara adlig.
Mm.
Och det var ju Jean-Baptiste absolut inte. Nej. Men då hade man tagit bort det i revolutionen, i någon slags jämlikhetssträvan. Och det gynnade ju den unge Jean-Baptiste. Och han steg ju i graderna till den grad då han kunde titulera sig general och sen marskalk av Frankrike. Och sen så var ju då en av Napoleons närmsta män, han och plus tre till kanske.
Mm.
Sen var det ju en ung yngling här i Närketrakten. Mm. Jag vet inte om han bodde här, men släkten har bott här i alla fall. Ja. En mörner.
Okay.
Som kände att vi måste hitta en stabil tronföljare. Ja. Och vem kan vara stabilare än en riktig krigare?
Precis.
Så han tog och galopperade ner till Frankrike. Mm. Knackade på Jean-Baptiste dörr och sa: hej, vill du bli kung?
Ja. För det var inte så stabilt här på hemmaplan då.
Nej, det var ju inte
svenska
det.
Kungar.
Nej, nu blir det här en historiepodd helt plötsligt. Men,
ja,
nej, men det är alltså våran troföljare. Eller då var han kungen snarare. Mm. Det var ju Karl den 13:e barnlös.
Mm.
Gammal.
Ah, ja.
Och den tronföljaren som var utsedd till, alltså den person som var utsedd till tronföljaren, det var en dansk prins.
Mm.
Som kanske hette Karl August.
Ja,
troligtvis. Något åt det hållet.
Okay.
Han fick i alla fall ett slaganfall till av hästen och dog.
Aha.
Och då stod vi utan tronföljare. Och det var då mörnen galopperade ner, knackade på dörren och sa: hej, får jag komma in? Jag visste att Jean-Baptiste, fast på franska då.
Mm.
Och sen sa han, ja. Och sen sa han, vill du bli kung? Och det hade han ingenting emot, men han var ju lite lätt skeptisk till själva erbjudandet. Och inte minst med tanke på att det var ett, liksom ett eget initiativ som den här unga greven hade tagit. Mm. Så han galopperade hem igen och sen började han lobba stenhårt.
Mm.
Och sen 1810 i riksdagen, som det året hölls i Örebro. Så valdes han till kung, tronföljare, och blev ju då sedermera Karl den 14:e Johan. Och en av biskoparna, för varje stånd hade ju sina egna överläggningar.
Mm-hmm.
Och det här pågick ju under veckor, där man då lobbade och funderade och sådär. Och sen, när man hade då bestämt sig i andliga ståndet, alltså prästliga ståndet, då var det en av biskoparna som sa: skål för vår nya frälsare!
Oj, okay.
Och sen så kom han på sig att det kanske lät opassande, så han härklades och sa: den gamle icke att förglömma.
Den gamle frälsaren. Ja. Ja, då hade de ju lite nästan med varandra att göra. Då kan man säga,
ja.
De knöt ihop
eller hur?
Jesus och Jean-Baptiste Bernadotte, kan man säga. Ja,
men sen,
glömma den gamle.
Egentligen, poängen var, han gjorde en enorm klassresa. Mm. Han var ganska frisinnad som ung. Han blev ärkekonservativ och han blev ängslig.
Mm.
Han, när han blev kung så var han jätterädd för att förlora makten.
Mm.
Så, och tidvis var han deprimerad, sägs det.
Jaha.
Och tidvis gick han inte ur sängen, utan hade någon sängkammarregemente där han låg i sängen och tyckte saker.
Mm.
Lärde sig aldrig svenska, kände sig aldrig som en del av Sverige. Mm. Hans fru vägrade flytta till Sverige. Hon veckopendlade, höll jag på att säga. Men hon åkte fram och tillbaka. Till slut så tröttnade hon på Sverige och kylan och mörker för gott.
Mm.
Och åkte hem och höll salong i Paris istället.
Mm.
Ja, så det var inte jättelyckat.
Nej.
Trots den enorma framgångssaga på ett ytligt plan.
Ja, precis. Ska vi prata någonting om temat då?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja.
Det är ju någon slags norm i vårt samhälle. Att man liksom deltar i samhället och lever i en familj och liksom, ja, har ett jobb med kollegor och kanske lite kompisgäng och sånt där.
Mm.
Men jag läser just nu faktiskt en bok som där huvudpersonen gör precis det motsatta. Det är norska författaren Erlend Loe som har skrivit en bok som heter Doppler. Den handlar om, ja, han heter, mannen heter Doppler i efternamn, och han har flyttat till skogs.
Jaha.
Han har tröttnat på allt.
Civiliserande.
All civilisation. Så han har tagit, packat tält och drar ut in, inte långt ut i skogen, utan han bor liksom i en dunge någonstans.
I en park?
Nej, men liksom, ja, men i Norge, det är väl inte jättelångt till närmsta liksom, lite större dunge. Så här, med någon motionsslinga runt omkring. Så här. Men han bor där inne i skogen och har en älg som bästa kompis. Så ja, fixar sin egen mat.
Blåbär.
Ja, och faktiskt så dödade han en älg med en kniv en gång. Så den köttet...
Hans kompis älgen.
Ja, mamman till kompis
älgen dödade
han. Ja, det var därför han fick liksom adoptera den där älgen. Och så ibland då går han ner och till byn då och ska köpa mjölk och lite sånt där. Och då byter han älgkött mot en lite mjölk och lite sånt där som han behöver för att klara sig. Ja, Så det är lite spännande faktiskt. Det kan jag väl rekommendera, den boken.
Han är den, bygger den, kul. Bygger, är den bara en roman? Eller
ja,
är
det jag tror inte verkligt? Den ligger någon verklighet bakom. Det finns väl i och för sig. Det finns folk som flyttar ut eremiter. Ja, absolut. Som inte, ja, som väljer, på folk helt enkelt.
Som väljer ensamheten.
Ja, jag kan förstå dem ibland sådär faktiskt. Man tröttnar på folk i allmänhet liksom. Man bara stänga in sig och inte behöva
annars utsättas. Är ju, men precis. Men annars är det ju egentligen motsatsen, den här ofrivilliga ensamheten.
Mm.
Och alltså människor som blir satta i isoleringscell till exempel. Mm. Och inte får umgås med andra fångar, om du nu är i det här sammanhanget eller vad det nu är för sammanhang. Alltså att man blir borttagen ifrån från flocken och gemenskapen.
Det är ju nog jättehemskt.
Ja, och det finns
ju... hända någon.
Nej, men precis. Och det som, alltså en del klarar det och en del söker det frivilligt, men för de allra flesta så får man ju väldigt, man får psykiska problem. Mm. Alltså man tappar mycket av det som är jaget.
Mm.
För att i mångt och mycket nästan, alltså jaget är ju också en spegling mot det viet, alltså mot de andra.
Men är någon i förhållande till dem som är runt omkring.
Ja, men precis.
Ja.
Till slut blir man ensam med sina egna tankar bara.
Ja, fy. Nej, det är inte så kul.
Nej, ja, men det är ju inte det. Nej, och de människorna som vi har mitt ibland oss, fast vi inte ser dem så mycket eller kanske tänker på det, som har kanske levt ett liv och mist sin familj.
Mm.
Genom olika händelser. Och sen till slut blir alldeles ensamma.
Ja.
Och som har svårt med att komma in och hitta nya sociala rum eller arenor eller gemenskaper. Ja. Det är de som vi framförallt skulle vilja nå mycket mer.
Ja, visst.
För den finns ju där, ensamheten.
Ja, det gör den.
Mm.
Men om de... Det är dem, ja, men precis. Vi vill ju nå dem. De vill man ju känna... De vill man ju liksom säga till att du är välkommen till kyrkan.
Där absolut.
Får man vem som helst komma. Man behöver inte komma med en stor familj.
Nej.
Eller ett givet liksom sammanhang.
Och man får komma med alla sina, komma med sitt bagage och sin livsresa bakom sig eller med sig så att säga. Och utan någon färdig plan vart hän.
Mm.
Jag menar, man behöver inte vara färdig i sin tro på något sätt.
Nej.
Utan man kan komma med alla sina tvivel.
Ja.
Så just att kyrkan ska vara en gemenskapsform, ett vi.
Mm.
Alltså jag tänker att kyrkans grundläggande uppgift som, liksom, som kyrka, som folk, det är ju att vi ska vara ett vi, en gemenskap.
Visst, jag tycker
det är viktigast. Men också i den här gemenskapen också kunna peka, hjälpas åt och peka på vägval i livet.
Mm.
Och det kan man, alltså man kan gå vilse mitt i livet, det kan den klokaste göra, men då är det bra att ha en gemenskap som man kan peka mot att, men det här är en rätt väg eller en bra väg.
Ja.
Och i detta pekande så finns ju förstås också en baksida, en risk att det infinner sig en massa moralism och fördömande och säga ajajaj eller ojojoj och sådär, och att nu är du verkligen illa ute, nu får du inte vara med i vår gemenskap längre.
Ja.
För att man har begått någon typ av fel som inte passar
gemenskapen. Som inte den stora allmänheten tycker.
Precis.
Anser det rätt. Ja.
Och det är så att en gemenskap som pekar på rätt liksom riktning, men utan att fördöma. Ja. Det är väl det som tycker jag skulle vara ett ideal.
Mm. Ja, visst. Jag svarade faktiskt på en kommentar på Facebook på vårat Lutherveckans evenemang som ligger på Facebook, så var det en kvinna som inte, tror jag, tyckte så mycket om kyrkan. Hon hade skrivit att det här är bara 500 år av järntvätt som har pågått.
Okay.
Och så. Att ta ert evangelium och
dra något gammalt över.
Ja, precis.
Skrev hon det på vår hemsida?
Ja, på Facebook-sidan. Men ja, och då var jag tvungen att svara någonting då. Liksom, man vill inte lämna det där oemotsagt.
Nej.
För att så, vi håller absolut inte med om det. Du får tycka så om du vill, men... men det där med hjärntvätt, just att jag då skrev det, för mig är tron inte någon hjärntvätt, utan mycket källkritik, men självrannsakan och tvivel.
Ja.
Och det är ingen som har sålt på... mig något färdigt paket.
Nej.
Det är inte där det handlar om. Utan, och det är inte därför vi säger att kyrkan är öppen och välkomnar alla för att vi ska hjärntvätta dem och tänka likadant allihopa. Mm. Så det är absolut inte så. Då har man missat.
Ja, men visst.
Lite grann vad tanken är.
Och det är det som är så synd, för att det är så ofta emot oss, kyrkan, alltså i för att man gör verkligheten svart eller vit.
Ja.
Och sen så tittar man på de sekter som har funnits och som fortfarande finns på sina håll. Mm. Där man säger att, ja men titta, så här är ni.
Ja.
Att man ska köpa ett paket, man ska följa ledaren.
Tänka, exakt.
Som ett dumt får som följer sin herde utan att tänka ett
dumt själv. Utan att ifrågasätta överhuvudtaget. Men
nej, men den bilden känner inte vi igen oss för fem öre. Det är ju inte så.
Inte här i alla fall.
Nej, det finns ju. Ja, men det finns ju. Jag har ju faktiskt ett bibelstycke här framför mig. Och då när Jesus talar om vad som är hans familj.
Mm.
För jag tänker så här, familjen, det är egentligen det som jag tänkte vi skulle börja prata om. Ta avstamp i familjen. Ja. Nu tog jag avstamp i Jean-Baptiste Bernadotte istället. Ett riktigt sidospår kanske.
Ja.
Men jag tänker så här. Om vi pratar om den kristna kärleken, den kristna gemenskapen och framförallt efterlikna Kristus och så där. Och då kan man ju, det kan man ju göra på många sätt, eller försöka göra på många olika sätt. Ett sätt är ju förstås att vara en god människa på jobbet.
Mm.
Eller försöka vara en god människa genom att man ger allmosor eller bidrag. Eller tiggare som sitter utanför Konsum. Eller att man engagerar sig för något projekt i Afrika eller på andra sidan jorden.
Mm.
Och det är ju bra. Det är absolut inget fel med det. Men jag tänker att det är starten för din kristna kärleken eller kärlekstanken. I min värld så utgår den i familjen. Mm. Alltså där vi är.
Ja.
Och det är där som på något sätt utgångspunkten ska vara.
Mm.
Och då, nu kan man ju tänka så här, vad menar man med familj? För idag kan man verkligen problematisera det begreppet jättemycket.
Ja visst, det är inte mamma, pappa, barn som det var.
Nej, men tidigare var det var kärnfamiljen, det var liksom normen och ramen. Mm. Nu kan ju familjen se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Och jag har ett vitt bygga, liksom gör ingen... Det är ingen värdering
i hur det ser ut. Nej, det kan man väl få välja själv. Man själv vill kalla sin familj.
Ja.
Det spelar egentligen ingen roll vad det är för blodsband eller inte.
Exakt.
Man har.
Det är den lilla gemenskapen där man känner sig som mest hemma.
Ja.
Och kan vara som mest själv. Mm. Och i goda familjer så äktenskapet eller familjebildandet handlar om att... jag brukar jämföra med mina vigseltal ibland med basläger.
Mm.
Men du vet, när man är ute på en äventyrsresa när man ska bestiga ett högt berg.
Mm.
Det första man gör då det är att man slår läger vid bergets fot, en liten bit upp kanske, i Himalaya, för man ska upp på toppen.
Mm.
Om det inte är K2 eller om den heter Mount Everest eller något annat. Man kommer inte cyklande igen och sen bara springer man rätt upp på berget sådär,
nej.
Tror jag.
Man börjar nere vid grunden.
Ja, och där så slår man ett läger, ett basläger. För i det här basläget så ser man till att man har att förutsättningarna för att man ska kunna göra ett toppbesök blir så bra som möjligt.
Mm.
Man väntar in förstås bra väder och sådana saker, men man drar upp strategier, man peppar varann, man lyssnar på varann, man har rätt typ av mat och så vidare. Jag tänker att om äktenskapet fungerar så, skulle det vara alla äktenskap väldigt bra.
Ja.
För det handlar om att lyssna på varann och liksom... peppa varann och stötta varann och kom igen nu då, eller och säga att jag tycker om dig, du är duktig, du är fin, liksom allt sånt där.
Och vänta på bra väder.
Och vänta på bra väder.
Det är viktigt.
Det är viktigt.
Ja.
Men alltså så. Mm. Och då tänker jag också vidare så här att ofta så missar vi det. Och det är det som är liksom min poäng, att det är så lätt att ta det här, ta baslägret för givet.
Mm. Sikta mot toppen på en gång.
Ja, eller man tittar på andra sidan berget och lägger in sin kärlek där så att säga, i något annat projekt. Återigen, inget fel.
Nej, men det är ju risk att det där basen och det på hemmaplan blir lidande. Då,
ja, förstås. Det kan haverera.
Mm.
Och det gör ju det väldigt ofta.
Ja.
Det är inget nytt, men det är någonting som finns i alla sådana sociala gemenskaper. Att när man slappnar av för mycket och tar det för givet. Och sluta visa varandra uppskattning och allting sånt där. Det är då förstås att det finns chans att det blir sprickor och brister.
Precis. Man måste liksom underhålla det också. Mm. Mm. Ja, men det var bra liknelse med den baslägret.
Ja, finns det något som heter kärpa? Så är bärare.
Jag vet
inte. Ja, jo, det låter bekant. Jag får inte in dem i min liknelse, i min bild i alla fall. Då kan man säga så här. För Jesus säger nämligen i Matteus, i 12 kapitlet, att... alltså det här, vad är min familj? Mm. För det står så här. Medan han ännu talade till folk kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom. Och då säger någonting Jesus så här. Titta, det är din mamma och dina bröder. Det är liksom där är din familj. Mm. Och då säger Jesus, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och han visade med handen på sina lärjungar och sa, det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelska faders vilja är min bror och syster och mor.
Mm.
Det här kan man problematisera och fundera på. Och det är därför en del sekter har sagt att inte kanske bara baserat på just detta bibelstycke, men den här tankelinjen, att det som är absolut prio ett, det är den kristna gemenskapen. Mm. Alltså att göra den här, alltså fadern, Guds vilja. Och det är därför som hon, eller om det var en han som skrev på våra Facebook att vi hjärntvättar folk.
Mm.
Det finns ju sådana sekter som har omsatt det här i praktiken stenhårt.
Mm.
Att bryt med allt ditt gamla, kom med i vårat nya gäng. Mm.
Den kristna familjen, ja, den riktiga familjen.
Liksom, ja, istället. Och sen säger man tack och hej till alla. Och en del sådana här sekter eller församlingar, så kanske man har sagt, ja, men okej, ta med dig hela din borgerliga eller liksom biologiska familj in i den nya riktiga familjen. Men om du lämnar sen, då måste du bryta med alla, men också dem i din familj.
Mm.
Och det är ju därför som det är många som har kommit i händerna på någon sätt. Har svårt att komma därifrån.
Ja. Då måste de lämna sin familj så att säga.
Ja, och då är ensamheten där.
Ja. Just.
Som vi är rädda för, tror jag. Jag är rädd för ensamhet. Mm. Jag skulle verkligen inte vilja leva i ensam utan andra människor.
Nej, inte jag heller. Ja.
Så man kan problematisera. Jag tror inte att Jesus menar att man ska överge sin familj. Och jag tror att han älskade sin familj, sin mamma, sin pappa och den jordiska pappa Josef då.
Ja, precis. Ja, man kan ha flera familjer, tänker jag.
Ja, det kan man ha.
Mm. Eller liksom att det som lagrarna på en lök liksom. Innersta och sen finns det en till utanför.
Ja, precis.
Och utanför. Ja. Så, man drar ju liksom cirklar
runt sig. Ja.
Men
sen är det också så, alltså jag, det viktigaste tycker jag med den här texten, det är inte det här att man ställer den ena mot den andra, utan det är att visa på den kristna familjens gemenskap. Den gemenskapstanken är ju så väldigt stark.
Mm.
Och jag brukar också tänka på när jag sitter i en kyrka, framförallt när jag kommer in i en ny kyrka, för första gången kanske, och framförallt om det är en gammal kyrka, så tänker jag att i den här, jag är en del också av de som har suttit här före mig.
Mm, visst.
Och det kan vara 100 år sedan eller det kan vara 500 år sedan. Det kan vara tidig medeltid och sådär.
Mm, mm.
Och nu sitter jag här.
Mm.
Och jag är också en del, en länk i den kristna familjen. Och det tycker jag är en stor tanke.
Mm. Ja, det kan vara en tröst också.
Ja.
Känner att man inte är helt ensam.
Nej, men visst. Och sen kan man dra den ändå längre och tänka att även innan den här kyrkan byggdes på den här platsen, byggnaden, så fanns det en kristen gemenskap. Och den gemenskapen går tillbaks hela vägen till Kristus själv.
Mm.
Och då är det alltså, då är vi sammanlänkade genom vår tro ända tillbaks till början.
Mm.
Och det är en fin tanke tycker jag. Mm. Sen ställer jag inte den tanken mot att bara man har tro så kan man vara helt ensam, för det har jag ju sagt att jag inte kan, utan vi behöver förstås också den fysiska församlingen och den fysiska familjen.
Det tror jag med. Ja, det var väl lite om att leva tillsammans.
Ja.
Bland annat. Ska vi avrunda där för idag, tror jag.
Det gör vi.
I helgen så händer det en hel del kul. På lördag är det musikbön i Hågsta kyrka klockan 16. Då kommer Primel of Eris, det är som våran huskör kan man säga. Förutom våra egna kyrkokör förstås. Ja. Då. Men de repar ju här i våra lokaler.
Så. Mm, det är jätteduktigt.
Ja, de kommer då och Håkan Henriksson håller en liten andakt där också. Så det blir kul.
Mm.
Och sen på söndag är det klockan 11. Då är det sammanlyst till gudstjänst i Lundhagskyrkan.
Just det.
Och då är det, har vi våra gemensam kör då med deras och våra Axberg Håsta kyrkokör sjunger tillsammans. Så det är kul. Och då tror jag faktiskt att du skulle dit.
Det är ju jag.
Ja, för Håkan åker bort då. Han åker till Krakow med ungdomsgruppen.
Ja, det gör han. Jag är där.
Vi får splitta på helgen.
Ja. Jag predikar.
Du ska predika? Ja. Och så är det väl de håller i lite musik och sådär också. Tror jag. Studsenbäcker. Så. Ja, så det blir nog kul.
Det blir jättefint.
Yes.
Hoppas jag.
Med.
Ja.
Ja. Och sen på eftermiddagen där 14.30 så är det också i Lundhagskyrkan då en kyrka med alla. Och det är de här gudstjänsten som är lite anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Så det är det som händer denna helg.
Ja.
Men då tackar vi för att ni har lyssnat denna vecka.
Mm.
Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra!